Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilar med sladd för att ta del av erbjudandet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Regeringen slår nytt rekord i dålig framförhållning till landets bilköpare med slopad elbilsbonus. Men fossildöden verkar ändå vara i raskt antagande för tillverkarna. Northvolt funderar på att dissa Tyskland. Och så är det såklart dags för nästa lektion i elbilsskolan. Denna gång om snabbladdning på resan. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd.
Ja, vi är tillbaka och den här gången är ju du med, Alfred. Vad kul!
Ja, jag vet inte om det hörs på näsan. Jag tror det är så här flygskam låter helt enkelt.
Ja, det var exakt det. En poäng som jag hade tänkt faktiskt köra här. Men...
Du hade tänkt det, ja. Så har jag redan tänkt på den. Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Och Fabian är inte med oss idag, så det blir du och jag som lyssnarna får dra sig.
Nej, han är ännu sjukare som jag förstod det. Han vill inte podda idag. Han var för trött och krasslig.
Ja, men han ville gärna, men han var för dålig helt enkelt. Ja. För dåligt skick. Ja. Så det blir mig och dig, Alfred, som lyssnarna får hållas med.
Ja,
men det blir väl bra, tror jag.
Inte så illa. Du var lite orolig för att jag var arg på dig här innan.
Ja, men du sa i telefon, jag blev lite orolig för jag som person är en sån som gärna vill vara, liksom, hålla mig väl med alla. Jag gillar inte konflikt, så att jag brukar försöka undvika det. Och sen, så sa du till mig så här att nu ska jag hämna, sa du. Och jag tolkade på någonting som jag sa i förra programmet. Var det så?
Ja, men jag tycker det var ju roligt att Fabian redan var på det. Så här, man kanske ska nämna det för de som inte har hört förra programmet, så var det så att vi brukar ju berätta hur läget är med oss inledningsvis här. Och jag hade en ganska jobbig episod med inför att jag skulle göra en utlandssemester här, som var anledningen till att jag inte var med förra avsnittet. Och medan den pågick så satt jag och funderade ändå så här, ja, det blir i alla fall en rolig historia till podden. Men för att göra en lång historia kort så var du tvungen att hjälpa mig att lösa den här situationen som jag var i. Och sen så berättar du hela historien.
Ja, det kanske finns mer att berätta som inte jag. Alltså, jag var ju inte med när hon sen kom fram, Angelica, där till... Till flygplatsen till exempel. Finns någon detalj kvar att berätta kanske så du ändå får känna att...
Ja, men jag tycker kanske att du... alltså det som hände nu då för alla lyssnare, det var alltså så att jag var på väg med hela min familj på höstlås semester till Cypern. Och på väg till flygplatsen så inser min fru att hon inte har något pass. Hon har liksom insett i god tid att hon, liksom våra barn, behövde nya pass. Och vi har gått igenom hela liksom under sommaren där med att få passtider och alltihopa. Liksom. Mm. Och lyckats göra det där i tid. Men sen så, jag hade velat fråga Fabian. Liksom, jag har bilden av att han är också en ganska intelligent person. Men att han också är ganska disträ. Man verkar vara det som läkare. Och min fru har haft, alltså, ja, men hon är läkarstudent då förvisso, men det är väldigt, väldigt hårt. Hon har haft extremt mycket att göra. Och någonstans har hon liksom haft sånt hjärnsläpp så hon gick och hämtade ut barnens pass på polisen i Örebro. Men inte sitt eget.
Just det.
Och så när hon kollade, liksom, när hon skulle liksom bara ta med passet när vi skulle åka till flygplatsen, så bara, jag har inget pass.
Ja, men då hade hon glömt att hon hade gjort ett pass till sig själv också.
Ja, hon var så förvirrad så att hon var liksom osäker på om hon hade gjort det. Men det lyckades vi lista ut i bilen då, att säga, jo, men det finns ett pass i Örebro. Problemet är att vi Örebro är ett fel håll. Vi var på väg till Arlanda. Och om vi skulle åka allihopa till polisen i Örebro för att hämta hennes pass, då skulle det bli så tajt för oss på Arlanda. Vi hade ju liksom med marginal och sådär, eftersom vi har liksom liten tvååring och man ska parkera på långtidsparkering och sådär, så man behöver ha lite svängrum. Men att åka liksom en halvtimme åt fel håll och hämta ut ett pass, så här, då hade vi inte tillräckligt med marginaler kvar. Liksom. För då blir det ju ännu mycket längre restid och sådär. Så att... Men så då fick jag göra så att jag vände hem igen. Min fru då, Angelica, hon hoppade in i andra bilen och körde själv till Örebro med den bilen för att hämta sitt pass. Medan vi andra, resten av familjen, åkte vidare till Arlanda och gjorde som vi hade tänkt göra. Och sen så skulle hon då ansluta på Arlanda. Och då, som du var inne på redan förra gången, då, så då behövde helt enkelt hon kunna bara lämna bilen precis vid terminalen och hoppa rakt in på flygplatsen liksom för att kunna. Hon hade inte tid att parkera helt enkelt, så allt gick
men
i vägen.
Sen var ju flyget försenat, så hon hade nog ändå hunnit parkera och sådär.
Ja, exakt, och det fick inte vi veta förrän vi var där. Det var ganska rejält försenat, men det var ändå mycket som blev jobbigt för även för oss, alltså innan vi kom på det här med att hon var tvungen att åka den andra bilen. Då hade ju vi åkt en bit och av olika anledningar som jag inte behöver gå in på, så hade jag inte liksom laddat mer än att det räckte till långtidsparkeringen på Arlanda där jag hade laddning. Men det betyder att så här, vi i den stora bilen, vi var också helt plötsligt tvungna att ta en extra laddstopp. Och sen så var det liksom vår lilla tvååring blev åksjuk, så han kräktes. Och så här, så när vi till slut kom fram till Arlanda, då, alltså jag var så slut. Det var sån jäkla press. Men
jag hoppas du var glad ändå att jag hjälpt till då. Jag tog hem bilen, ställde den hemma, laddade den.
Ja, det var fantastiskt. Riktig lifesaver. Och det, naturligtvis så jag
skojar. En riktig bara. Kompis, Alfred. Ja, kompis.
Är man är konflikträdd som du är? Är det sånt man vill höra då?
Ja, men jag lämnar ju ändå mina barn hemma där på kvällen och åkte iväg för att hjälpa dig. Och sådär, så att det är liksom så här, det är en liten uppoffring.
Det var verkligen, tack så mycket Anders. Det var fantastiskt. Men faktum var att jag hade inte tänkt prata liksom om det här programmet, eftersom du pratade om det förra programmet. Men faktum, vi hade liksom en episod på vägen hem också som var helt galen, med, som alltså är elbilsrelaterad. För att jag tycker, jag vet inte hur det är för dig när du är ute och reser, men jag stör mig ganska mycket på att det, nu är det ju så att på de flesta håll så finns det ju elbilsladdare. Liksom, oavsett om det är hotell eller andra, så liksom, de har elbilsladdning. Och så är det ju liksom även med laddplatser på Arlanda och sådär. Det finns laddplatser, men nästan överallt så är det så att man kan boka hotellrum till sig själv. Man kan boka massa saker, men man kan inte boka laddplatsen till bilen. Den är så här, vi har det, men det går inte att boka. Liksom. Och jag tycker det är så himla konstigt, liksom, den grejen. Jag hittade nu en av långtidsparkeringarna vid Arlanda har faktiskt bokningsbar laddplats nu. Och de tar ganska bra betalt för det. Vilket jag utan tvekan är beredd att betala för. För då kan man ju just liksom satsa på att komma fram nästan tom. Så, här. Så jag hade gjort det. Och så hade jag ställt in bilen på att ladda till 80% medan vi var borta. Och sen så liksom när vi började då skulle flyga hemåt, Då ska jag bara gå in i appen för att ställa in bilen på att ladda sista så att den skulle vara fullladdad när vi kom hem och skulle åka då.
Men det går inte det? Nej, för att den laddar upp till 80% och sen slår den av. Och ja, sen så, eller hur?
Ja. Det trodde jag var vad som hände. Men så var det inte. Nej. Utan det som hände, jag liksom till och med ringde dem och bara, skulle ni kunna slå igång laddningen igen? För jag har ändå betalt rätt ut för det här. Liksom. Och bara, nej, men den har ström hela tiden. Det ska inte vara några konstigheter. Och då som man kan göra i Tesla-appen, jag ska säga det, jag tycker Tesla-appen, den är verkligen stabil annars. Det är väldigt sällan jag har anslutningsproblem till bilen. Jag tror det har hänt en handfull gånger liksom i alla år vi har haft bilen. Det brukar vara superstabilt. Men ett sätt att veta om man har kontakt med bilen, det är om man liksom slår igång klimatanläggningen. Då ser man att det funkar. Jag vet inte hur du brukar göra, men då ser man ju verkligen att den funkar. Och så kunde jag göra det. Klimatanläggningen gick igång, men den ville inte kicka igång laddningen. Och när det väl hade hänt, då gick det inte att stänga av klimatanläggningen.
Nej, oj.
Alltså så här, jag fick inte igång laddningen. Och jag kunde inte ändra laddnivån. Men jag hade lyckats få igång klimatanläggningen. Så att någonting vajsing hände. Och det var till och med så att jag, liksom, för det som var nu då hade jag en bil som hade nästan för lite batteri i Stockholm. Står inkopplad men får ingen ström. Med en klimatanläggning som står i full gång när det är fortfarande en hel dag kvar tills vi ska komma hem till bilen. Som jag inte kan stänga av och bara håller på att dra ur.
Gud. Ja, fast den stänger av sig själv tror jag efter ett tag, va? För att du inte ska dra ut batteriet.
Ja, det lärde jag mig nu. Det visste jag inte. Faktum är att jag var i kontakt med Tesla Support. De kunde inte heller få kontakt med bilen. Och för att göra en onödigt lång historia, åtminstone lite kortare, så var det i alla fall så att jag lyckades inte få bort klimatanläggningen och jag var ganska orolig då att vi skulle sakta men säkert dra ur batteriet så att vi inte skulle ha tillräckligt för att ta mig hem liksom. Eller att någonting annat var galet med bilen liksom. Men jag har liksom haft lite 12 volts problem med 12 volts batteriet också och bytt det nyligen så här. Men som du var inne på, efter 2 timmar då stängde den av sig själv och då fick jag veta det i appen.
Aha.
Så sen var jag ganska nyfiken på vad det var som hade hänt. Eftersom, så här, uppenbarligen så hade jag kontakt med appen eftersom jag kunde berätta allting. Men jag kunde inte ge den några nya kommandon, varken via appen eller via Teslafy som är en tjänst som också pratar med bilen uppkopplat.
Just det.
Men den hade kontakt nog för att berätta att den stängde av klimatanläggningen. Och när jag kom hem då visade det sig att så här, den var i ett jävligt skumt läge som det kan vara ibland. Så här, man måste starta om skärmen med båda hjulen.
Just det.
När jag väl hade gjort det så funkar bilen helt som vanligt. Liksom. Ja. Jävla konstigt med.
Ja. Annars hade du bara varit och ringa mig så här, jag har kommit ut och hjälpt er, Alfred.
Ja, jag menar, det är så. Jag kan räkna med lite så här privat valet service på Arlanda nu.
Självklart, det tycker jag. Ja. Absolut. Jag har haft det tuffare, ska jag säga, när du har varit ute och roat dig där.
Jaså,
så det knarrar i min bil. Så, här. Så att jag var nere på ekonomen för att kolla med dem, för jag har ingen garanti kvar på bilen. Och då så sa de att det är länkarmarna som behöver bytas.
Ja.
50 000. Alltså jag är på att baxna liksom. Alltså herregud. 50 000.
Vilken idioti.
Ja, jag fattar inte. Alltså det, för jag tittar på nätet så här, om man köper såna här inte original då, så kostar de typ 3000 kronor eller någonting.
Alltså,
berätta vad jag ska göra.
Nej, men jag hade, eftersom jag haft, jag minns inte vad det var nu, jag har ju haft mobilservice på plats några gånger, men jag har ju en väldigt, väldigt duktig mobilservicetekniker som jobbar i mitt område som jag kommer ruskigt bra överens med. Och i en sak som han gjorde extra på min bil när han var där och fixade en annan grej, då sa han så här, de här, för vi har ju Model X som är ungefär samma årsmodell. Min är tidig 2017 och din är sen 2016.
Ja.
Och han sa att de tidiga där, de har problem med att de börjar knarra efter ett tag i bustningarna på länkarna. Man behöver inte byta länkarna, man behöver bara limma dem på något sätt. Så att han bara lyfte upp min bil och gjorde någon form av behandling på bustningen där som har fått knappt tyst på det.
Där alltså på plats?
Ja, absolut. Han fixar det. Så att, jag vet inte om det är någonting som du kan betala Tesla för att få göra. Jag tror att, jag antar att jag fick betala lite grann, men det var liksom framförallt lite arbetstid som jag betalade för att han gjorde det. Men han tyckte att det skulle jag göra och det sa jag såklart ja till. Så att,
Han var bra tips.
Det kan nog funka, för det har verkligen fått tyst på knarret för min del. Så att.
Skitbra. Ja, men det ska jag absolut göra. Vad roligt. Ja, sparar just 49 900.
Ja, men vad sa du? Var det mekonomen?
Mekonomen. Alltså. Jag tänkte att jag åker inte till Tesla för att mekonomen tänkte jag kan nog fixa det. Så här, men vi har precis börjat med Tesla, säger de.
Det är så roligt med alltså, min lokala verkstad också. Så där. Då är det någon där som tycker om att skruva på våran. Men sen så är det liksom alla andra där som är gamla i game att de vågar inte ta i bilen för att det är en elbil och att det alltid är så konstigt och speciellt. Så att man man, ibland får man lite känslan av det, att det var det där för ett pris du fick för att de inte riktigt var så sugna på att göra jobbet.
Ja, nej, men jag tror de var sugna, det bara att de ville nog ha betalt för jobbet också. Ja, men ska vi lyssna på veckans lyssnarbrev?
Ja.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Då har vi fått brev från Hugo Seberg som skriver så här. Han skriver faktiskt direkt till mig. Hej Anders. Utmärkt podd, tack. En av mina käpphästar för elektrifiering har varit den säkerhetspolitiska aspekten. Analysen är egentligen banal. Sverige har inte fossila tillgångar utan de finns i skurkstater, frånsett Norge. Det är alltså en mycket dum idé att bygga ut energisäkerhet på fossila bränslen. Och jag tror faktiskt vi har pratat om den här podden tidigare i alla fall. För flera år sedan har vi pratat ganska mycket om detta. Har du varit med i samtalet?
Ja, det kan hända. Faktum är att jag känner att jag har en nyhet med mig till programmet idag som kommer komma in på det här ämnet också. Så det blir bra.
Men han skriver i alla fall att jag tycker det vore ett utmärkt tema för ett avsnitt. Tycker man missar fredsaspekten. Och det kan jag verkligen hålla med om, att det här med liksom, subventioner, så här, man pratar om inblandning av biodrivmedel och sådär i bensinen. Men ingen pratar om, så här, vad kommer det här från? Jo, men det är ju Ryssland och Saudiarabien och Iran och sådär som oljan kommer från, som vi är beroende av, medan elen producerar vi ju hemma. Han skriver också, en fossil ekonomi gynnar inte heller kreativitet och demokrati om det kommer alltså pengar.
Ursäkta, men där tappar han mig. Nu tycker jag det blev lite fluffigt. Vadå? Fossil ekonomi gynnar kreativitet och demokrati.
Han skriver så här. Om det kommer pengar genom att man stoppar en spad i marken så verkar det historiskt locka till sig skurkar som statschefer. Återigen, en ganska trivial observation. Kan jag hålla med om? Liksom att,
jag känner att kausaliteten är svag.
Ja, just det. Att skurkarna kom där precis. För Norge är ju ett undantag då, och USA kanske också egentligen. Och så. Ja, precis. Det kausala sambandet är inte så tydligt mellan skurken och... Men han har ju ändå rätt liksom, att det är många icke-demokratiska länder som sitter på oljetillgångar. Men han skriver så här, för egen del är freden ett starkare argument än den globala uppvärmningen. Tror att man kan nå vissa grupper med fredsargumentet. Vi är nog alla omvända som lyssnar på er podd, men det vore kul att höra er snacka om detta. Med vänliga hälsningar, Hugo. Och jag håller ju med honom. Jag tror faktiskt vi har pratat en del om det också. Men framförallt tänker jag att visst, fred är en grej, men det är att vi köper olja från andra länder som gör dem rika. Liksom. Medan el kan vi producera själva. Varför ska inte de pengarna stanna i landet för? Alltså, det argumentet saknar jag, skulle jag säga, i debatten.
Ja, nej, men det är väl så här... Det är ju en uppenbar sanning som han säger, att olja och kol tidigare har ju liksom varit direkt avgörande i de tidigare stora världskrigen. Så ur säkerhetspolitisk synpunkt så är det väl liksom tveklöst så att om vi kan klara oss utan ett beroende, vara importberoende av helt avgörande råvaror, så har vi liksom en betydligt tryggare säkerhetssituation. Och nu är ju det mer än uppenbart kanske någonsin i hur Ryssland försöker på något sätt ändå föra sitt hybridkrig mot inte bara Ukraina då, utan hela Europa genom just utpressning av energi. Så att jag håller verkligen med om allt han säger här. Jag har bara svårt för när det blir sådana fluffiga formuleringar som att en fossil ekonomi gynnar inte kreativitet och demokrati. Jag tror att just när man blir fluffig och tappa konkretion på det sättet, då riskerar man att stöta bort de som inte redan håller med. Liksom. Så i övrigt så håller jag nog med om allt han skriver här.
Argumentet att svensk ekonomi, om du pratar med en inbiten fossilkramare som älskar sin gamla Saab, så brukar det argumentet bita stenhårt. Att, så här, varför ska vi skicka miljarder av svenskarnas pengar utomlands? Alltså varför är du så himla sugen på att skicka så mycket pengar till Saudiarabien och Iran? Liksom, vad är det med de länderna som gör att du vill skicka alla de pengarna dit? Varför kan inte det stanna i Sverige om vi kör elbilar? Liksom, och vi bygger elbilsbatterier och tjänar massa pengar på det. Så här, hatar du Sverige? Liksom? Alltså det biter så jävla hårt. Alltså det biter.
någon som står och kramar sin gamla Saab skulle säga, varför hatar du Sverige?
Det... Ja, men jag har haft just det argumentet med alltså, det meningsbytet och ja. Folk blir så här, de har inte tänkt på det. Så här, den biter mycket hårdare än fredsargumentet, för det är fluffigt. Vi har haft fred i 200 år och massa andra länder också beroende av olja.
Ja, men jag skulle säga att det du säger är ju fredsargumentet. Det är bara att du säger det på ett sätt som inte är det man vinner pacifisterna utan de gamla Saab-ägarna. Liksom.
Ja,
det är ju samma argument. Liksom. Och det var väl lite min poäng också. Att så här, man kanske ska liksom inte förpacka fredsargumentet som ett fredsargument. Man kanske inte ska förpacka det med kreativitet och sådana ord. Ja, utan man ska snarare förpacka det som att så här, det är viktigt för vår självförsörjande grad och vår militära säkerhet och vår ekonomi.
Ja. Ja, men, för det brukar jag så här... För att komma med en annan korrelation då är ju att just den gruppen som menar jag då som är fossilbilskramare brukar gärna vara väldigt nationalistiska. I alla fall de som jag har mött nu, det är inte så stort empiriskt urval liksom. Men,
vänta. Jag tyckte det lät någonting när du drog alla över en kam här.
Klassiska kamljudet. Nej, men alltså, det är ändå min egen erfarenhet. Måste jag ändå kunna få liksom delge. Just den gruppen som älskar fossilmotorer brukar också vara liksom så här Sverigeälskare. Och just därför biter det så mycket hårdare.
Just det
liksom att skicka pengar utomlands. Tycker du inte om Sverige eller?
Jag tycker det är himla kul med... Alltså när vi gör den här podden och de människorna vi får kontakt med, att man märker att det finns flera olika anledningar till varför man har kommit in i att vara nyfiken på elbilar. Men att om man har blivit nyfiken på elbilar så blir man liksom nästan som ett brev på posten nyfiken på en massa andra saker också som är de alla angränsande frågorna som vi brukar prata om i den här podden. Och det är så himla kul tycker jag att se att så här, det spelar liksom ingen roll om man har kommit in i det för att man från början var intresserad av prestandabilar eller om man som Hugo här då liksom tycker att den här freds- och säkerhetspolitiska aspekten är den viktiga liksom argumentet till varför man ska gå över.
Teknik.
Personligen,
jag kom in via teknik ska jag säga, mitt stora teknikintresse.
Ja, alltså för min del så är det faktiskt att jag blev intresserad av elbilar av miljöskäl främst, men sen så är jag ju extremt teknikintresserad, så att när jag liksom hittar den här sweet spoten, då blir det så här, det är då det går bortom alla gränser och man blir jobbig för sin omgivning för att man börjar tänka på det här så mycket liksom. Ja, men whatever works liksom.
Så här, varit miljöintresserad som folk är flest skulle jag säga, så att jag har inte varit för att sabba klimatet eller sådär,
men
det riktigt riktigt stora miljöintresset kom med elbilen.
Ja.
För då, alltså, då började jag se liksom, tekniken som en lösning på klimatproblemen och så också. Då satte jag mig mer in i de problemen. Så definitivt teknikintresset för mig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Just det.
Mm.
Ja, men grymt. Ska vi nöja oss och prata om några andra som är miljöintresserade?
Det tycker jag vi ska göra.
Vi gör det i vårt nyhetsblock. För de som är miljöintresserade är såklart regeringen som här har slagit alla med häpnad och hux flux tagit bort elbilsbonusen från ingenstans. Måndagen den 7 november meddelade regeringen att bonusdelen av bonusmalus skulle avskaffas. Man hade en dag på sig efter att de hade meddelat det här på att beställa sin elbil. Och hann man inte inom den dagen så blev man utan elbilsbonus. Och det gäller alltså den bonus som hittills har legat på 70 000 kronor men som i praktiken egentligen redan hade sänkts till 50 000 av den förra regeringen eftersom det man får avgörs av när man tar leverans av bilen. Och leverans, om det blir på nästa sida, nyår, så är det liksom 50 000 kronor som är bonusen. Då. Mm. Men om man inte har hunnit beställa nu, då är det kört. Då spelar det ingen roll. Man kommer inte få någon bonus oavsett när man tar leverans. Ja, Anders, vad säger du om agerandet här?
Alltså det här, jag var ändå, får jag nu krypa till korset här, men jag var lite positiv ändå mot regeringen, tror jag, i något tidigare program här, liksom att jag vill inte...
Men du pratade, jag tror att jag citerade att du tyckte att det var så otroligt briljant hur de skulle införa sitt elprisstöd.
Nej, ja. Nej, det var det väl inte. Jo, elprisstödet tyckte jag om. Ja. Ja, precis. Jag tyckte det var elbilstöd. Nej, men det tyckte jag väl ändå var bra, liksom. Men det var nog så att jag hade väldigt stort hopp om Liberalerna här. Jag hade det innan valet också. Jag tänkte att det här var bra, liksom, för nu hamnar Liberalerna i ett utpressarläge där de kan pressa på. Mm. Men här gjorde ju de sitt gigantiska feltramp, Liberalerna, att de satt sig i regeringen och därmed sitter och blir ansvariga för politiken utan egentligen någon leverage att kunna sätta press på. Alltså det är så dumt. De skulle stått utanför regeringen här. Ja, det är hemskt. Alltså det här är dumt. Men du, Alfred, har ju tidigare varit negativ till den här bonusen.
Ja, alltså det är intressant. Jag har ju haft ganska mycket kritik mot elbilsbonusen sedan tidigare. Jag tror ju verkligen att det är så att vi egentligen säljer så många elbilar som vi kan redan. Det som begränsar tillgången, eller det som begränsar försäljningen av elbilar är snarare tillgången än efterfrågan, och att en bonus på efterfrågan då egentligen inte gör så stor nytta. Och just med tanke på att redan den förra regeringen var så urbota dålig på att ha god framförhållning och tydlighet i vad som skulle ske med den här bonusen, det gjorde liksom att många köpare där bonusen kanske var det avgörande till att man skulle ha råd att köpa, ändå drog sig för att köpa för att de liksom inte riktigt visste om de skulle kunna få bonusen.
Och men då där har man ju... tror jag att du har fel.
Alltså, ja. Berätta då.
Ja, jag har pratat runt lite med en person, ska jag säga, så det är inte så stort. Men i alla fall, vi konkluderar i alla fall samstämmigt då att det är nog så att man litar ändå på landet Sverige, att man inte blir stående där utan bonus vid något tillfälle och stå med lång näsa och en elbil, utan att man liksom man får, även om det är oklart, så får man den här bonusen till slut ändå, för att man så att hans poäng, Christian, som jag egentligen delar då, är att det, nu var det ju en person som sagt här och jag själv ja, men att det ändå haft en viktig betydelse, och då sköt han in att när han själv köpte elbil så var de där, den här bonusen använde han som leverage mot arbetsgivare och sin andra hälft i det här fallet då, att kunna visa att men titta, här får vi ju dessutom de här pengarna liksom,
och det, så,
ja men precis.
Hörru, det var ett väldigt svagt argument när du bara baserade på en person. Men jag tror också att jag hade fel faktiskt. Så att jag håller med dig nu. Och jag kan säga att det som gör att jag verkligen tror att jag var fel ute med det där att det inte spelar någon roll, det var att väldigt många av bilhallarna har använt bonusen i sina beräkningar på vad de har för listpriser på privatleasing. Så de har utgått från att den här bonusen ska komma in när de har annonserat de här låga priserna, månadskostnaden på privatleasing. Och sen har det stått i det finstilta att om det inte blir någon elbilsbonus, ja, då stiger ju såklart månadskostnaden.
Och det blir ganska stor skillnad då?
Ja, just på de billigare elbilarna så har det blivit väldigt stor skillnad, för att det blir så stor del av köpeskillingen. Och där tror jag verkligen att Kreti och Pleti har inte riktigt haft koll på det finstilta där, utan tagit för givet att om det står det här priset i annonsen, så då är det väl det priset man ska få och så vidare. Och där de lockpriserna, de extremt låga priserna som vi har sett på Volkswagen ID3 och några andra, liksom, de kommer ju inte att kunna hålla sig i nu. Nu kommer det bli högre priser på privatleasingen, och det kan nog begränsa efterfrågan en del.
Men också för oss hälsa hemma då, som kör små Renault Zoe-bilar vi har köpt dem. De kostar ju då 330 000 om vi har köpt. Så vi har det varit 70 000 elbilsbonus, så att det gör ju ganska mycket på de billigare bilarna då, att vi köper bilen för 260 istället.
Ja. Ja, men verkligen. Och det, där är det väl just, som Fabian har varit inne på i något tidigare program, alltså rättvisaspekten i det här, som gör att det är kanske därför man ska vara mest kritisk mot att den här bonusen försvinner. För att det just handlar om, ja, men hur ska man göra så att fler, en större andel av befolkningen har råd att köpa då? Jag står ändå fast vid en grundpoäng i att det är utbudet som är problemet. Det är redan väldigt långa köer på de här elbilarna. Nu liksom, köerna är ju lika långa oavsett hur mycket pengar man har i plånboken. Nu tror jag att det kommer bli lika många elbilar som säljs, men att de kanske i stor utsträckning kommer gå till den något mer förmögna delen av befolkningen då, helt
kanske.
Och det är absolut. Väl under all kritik att man alltså just har det här var ju ändå nytt rekord i dålig framförhållning. Att man inte kan ge... Det, alltså, vi måste ju liksom kunna undvika att det här regelverket ändras hux flux och från ingenstans. Så liksom det är ju stora inköpsbeslut, så man måste ju kunna få ha en förutsägbarhet i hur det ska gå till. Det måste finnas en tydlighet från politikerna.
Ja.
Och här tycker jag det är ganska oansvarigt.
Ja. Ja, men de här politikerna behövde ju de här pengarna till andra reformer, så att de kunde ju inte ge den förutsägbarheten, för då skulle folk hålla på att beställa elbilar som de inte ville att de skulle beställa. Jag tycker det var otroligt fult gjort med en dags varsel, och sen samtidigt så håller man på och med liksom sänka reduktionsplikten och sådär. Det, det är ju liksom, det här är ju inte klimatpolitik. Det är ju öka oljeberoendet och liksom förbränningsmotorer. Det går ju åt helt fel håll. Och det som jag tyckte var liksom så här, jag satt och skrattade i bilen när jag lyssnade på Sveriges nya miljöminister Romina Pourmokhtari, heter hon, va?
Så heter hon, absolut. Mm,
det pågår ju den här COP27-presskonferensen just nu, alltså FNs klimatkonferens 2022. Och då står hon på en presskonferens och ni kan ju lyssna själva, det låter så här.
Då var vi igång. Välkomna hit till den här pressträffen. Jag har sett fram emot den här klimatkonferensen eftersom det är en genomförande COP där vi diskuterar konkret hur åtgärderna i Parisavtalet ska genomföras på kort och lång sikt. Det är bråttom att ställa om, men det finns också stora möjligheter i omställningen. Det är därför viktigt att vi ökar trycket och höjer ambitionerna i alla länder världen över, liksom i Sverige. Hela samhället behöver ta ansvar för omställningen, och det gäller såväl företag som allmänheten. Det är uppmuntrande att se hur många av Sveriges stora exportföretag som är här och diskuterar den viktiga omställningen som behöver ske. De ser möjligheterna som följer av omställningen och av att leda utvecklingen i världen till en mer hållbar global handel. Många svenska företag ligger långt fram i utvecklingen av sina produktionsprocesser av hållbara produkter och tjänster, och det är vi såklart väldigt stolta över. Idag har jag varit på det första årliga ministermötet för att åstadkomma högre ambitioner till 2030 inför de förhandlingarna som vi ska genomföra den här veckan, där vi har fått tala lite om våra ingångar och ambitioner. Och utöver det så har jag också varit med på ett möte i Beyond Oil and Gas Alliance, där vi har diskuterat hur vi ska gå tillväga för att världen ska fasa ut olja och gas och hur vi utvecklar det arbetet.
Ja, nej men alltså jag satt och körde bil, jag skrattade så högt åt det här. Det är liksom så här, de gör en sak och sen står hon där bara, hallå, nu ska jag berätta hur bra, alltså det är så... Alltså hon sabbar sin politiska karriär här så hårt. Liksom. Hur blev
det var ju, kan man ju förstå, en ganska tuff förhandling inför hur de här ministerposterna skulle fördelas och vem som skulle få igenom vad i tidiga avtalet. Och här kan man ju, det känns ju ganska tydligt att Liberalerna har fått en galjonsfigur här som får vara miljöminister. Och sen så har de lagt mer miljödepartementet. Sverigedemokraterna har uppenbarligen fått igenom att elbilsbonusen ska bort. Reduktionsplikten ska sänkas och försvinna. Mm. Kristdemokraterna och Moderaterna får igenom att de ska sänka bensinpriset vid pump. Inte så mycket som de hade velat, men ordentligt mycket. Och sen så ska hon då, den här liberala miljöministern, som är tagen
hon ska vara galjonsfigur.
Liksom. Hon får liksom vara längst fram och vara syndabocken. Det är...
Jag tror inte hon har inte förstått det när hon har tagit det här uppdraget, så hon tänkte att jag fick i alla fall en ministerpost, de har ju liksom förhandlat där, så de gett vissa saker för att få den här ministerposten, men hon är ju, det är ju som du är inne på liksom, hon får ju klä skott, hon tar ju ansvar för regeringens politik som hon antar jag inte överhuvudtaget står bakom liksom. Det låter ju inte alls så när hon presenterar det här som att hon står bakom en liksom miljöförstöringspolitik.
Ja, nej, det är liksom det är ju ganska lätt att förstå vilket jag menar, om man läser partiprogram och liksom sätter sig in i vad partierna tycker i sakfrågorna, så kan man ju förstå att Liberalerna blir liksom det som återstår av den här högerregeringens så kallade gröna samvete. Liksom jag sörjer verkligen att det har blivit så att det nu är en blockfråga om miljöpolitiken. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra när det var så att både höger- och vänstersidan i Sverige hade något form av miljöparti på med sin partikonstellation. Man visste att liksom, ja, men visst, Centern och Miljöpartiet skiljer sig väl åt en hel del, de också, i vad de sätter högst på agendan och hur de vill genomföra det. Men när de var på olika sidor i politiken så liksom var det som att båda blocken var ändå tvungna att förhålla sig till att ha en ansvarsfull klimatpolitik. Och då behövde man inte liksom riskera att hamna i den här situationen som vi har nu, där det är liksom är vi för eller emot att göra någonting åt klimatförändringarna? Liksom det vi har hamnat
men de, alltså, det här, Liberalerna är ju ändå ett miljöparti och har liksom stora ambitioner när det gäller miljön. Och hon har ju fått vika sig uppenbart här. Det är ju inte så att hon är miljöhatare. Liksom, utan hon, jag har läst intervju efter intervju efter intervju med henne när hon kan inte svara för politiken. Hon står tyst och liksom, är helt tillbakatryckt. Hon tycker inte så. Hon tycker så som hon säger här. Hallå! Vi har stora ambitioner. Liksom.
Ja, men alltså, det jag har massa respekt för mina promotörer. Jag tror hon är ganska skicklig. Liksom. Och hon har ju varit jätteduktig som ungdomsförbundsledare. Liksom. Så att det, men som du säger, jag tror att hon håller på att begå ett politiskt självmord här. Därför att hon har liksom fått en helt omöjlig uppgift. Och hon representerar ett parti som har en liksom, bråkdel av regeringsunderlaget. Så att de har ju egentligen inte makten. Och nu får hon bara liksom var ansiktet utåt åt då egentligen Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas miljöpolitik som, jag är ledsen, vi gjorde ju en klimatgenomgång innan valet liksom. De tre partiernas klimatpolitik håller inte måttet, liksom. De kommer inte att nå 2030-målen, och det hörde vi också liksom, Elisabeth Svantessons kommentar när hon blev intervjuad om 2030-målen och sa att vi får se om vi når målen. Ja, gör vi det så gör vi det.
Ja, exakt. Ja.
Och det är ju finansministern som tyvärr brukar ha sista ordet när det kommer till budgeten. Och en miljöminister utan ett miljödepartement kommer nog stå sig ganska slätt till i de frågorna. Faktum är att jag har också tagit med mig klipp från just det här COP27. Det var en stor nyhet här om att det har kommit ett upprop från 500 storföretag, däribland Volvo, Scania och Vattenfall, som efterlyser en tydligare och hårdare klimatpolitik. Jag tycker det är ett tecken i tiden någonstans. Men jag jobbar ju ganska mycket i investerarkretsar och ser att i näringslivet och bland riskkapitalbolag och så vidare, så är det nu, det är helt uppenbart att alla investeringar ska gå in i den här gröna omställningen, och det är så mycket satsningar som sker. För mig hade det känts ganska konstigt och liksom oväntat om man hade frågat mig för 5 eller 10 år sedan att det skulle vara så att vi har så här, storkapitalet och storföretagen är arga på politikerna för att de inte går tillräckligt snabbt fram med att tvinga fram en klimatomställning. Men nu har det alltså kommit ett upprop från de här storföretagen igen då, däribland Volvo, Scania och Vattenfall, som vill ha ett tydligare och hårdare klimatpolitik helt enkelt. Jag tog med mig ett klipp som jag tänkte vi kunde lyssna på här.
Det är alltså 500 företagsledare och forskare som kräver en mer ambitiös klimatpolitik och strängare regler för företagen. De är rädda, de tycker att politikerna går för långsamt fram och oroar sig för att det här gör att vi inte kommer att klara våra klimatmål. Och bland undertecknarna finns stora svenska företag som Volvo Cars, Scania och Vattenfall. Jag har med mig Ingmar Rentzhog, vd och grundare för det sociala nätverket för klimatlösningar We Don't Have Time. Varför gör ni det här just nu? Uppropet presenteras alltså imorgon.
Vi gör det här för att vi ser att politiska ledarskapet inte går tillräckligt fort, och det är till och med så att det pratas om att backa från tidigare mål här i Egypten. Och det tycker inte näringslivet som har satsat på omställningen är särskilt klokt, varken ifrån affärsmässiga resonemang eller utifrån att vi kan faktiskt inte göra affärer på en död planet.
Andreas Foller, hållbarhetschef på Scania, ni är ett av de stora svenska företag som har valt att skriva under här. Varför det?
Ja, vi satte för flera år sedan vetenskapligt baserade klimatmål. Och vi driver idag på skiftet mot fossilfria tunga transporter genom investeringar, genom partnerskap, genom forskning. Och om vi nu ser att det kommer gå långsammare än vad vi har räknat med, då får vi helt enkelt inte avkastning för de investeringarna. Redan 2025 så hoppas vi att 10% av våra volymer kommer inte släppa ut några avgaser från avgasröret. Kommer vara fossilfria från avgasen. Och 2030 kanske 50% av våra volymer är så stora. Men vi har tagit de besluten baserat på delvis vad vi tror om marknadsutvecklingen, men också baserat på vad politikerna har sagt och lovat att de kommer göra för att stötta den här utvecklingen.
Men vad är det du menar då att med den nya regeringen? För du har sagt att ni brukar inte uttala er så politiskt, men nu har du ändå kritik som du känner, eller en oro för den nya regeringens klimatpolitik.
Jag tycker det är tidigt att döma den nya regeringen redan, och vi brukar inte uttala oss i nationell politik. Sverige är en liten marknad för oss, men jag tror att vi behöver vara överens om att alla tjänar på att gå före här. Vi behöver modiga och långsiktiga politiker som verkligen tror att det här är bra för Sverige, för det gör vi.
Ja, alltså jag håller med dem. Jag tror det handlar mycket om att de har sett vart hela världen är på väg. Det är ju på väg mot fossilfria transporter, och framtiden ligger inte för bolmande kol och lungsot. Alltså det var sexigt på 60, 70, 80-talet kanske. Nu är det eldrivna, utsläppsfria transporter. Så det är helt... Då pratar jag om miljö och fint och att politikerna har lett vägen. Men det handlar ju snarare om att det finns ingen framtid för den typen av fordon. Eller hur?
Ja, jag menar, absolut. Jag har liksom svårt att se att, liksom, att Sverige ändrar inriktning här. Eller försenar våran omställning. Vi går ifrån att det var ganska troligt att vi skulle ändå kunna nå målen om att transportsektorn skulle vara fossilfri eller åtminstone klimatneutral till 2030, till att det verkar i princip orimligt att vi ska kunna nå det.
Naturligtvis, du menar på grund av nya politiken här?
Ja, absolut. Framförallt reduktionsplikten som vi ska höra lite mer om det. Det kommer mer här i hur Romina svarar på kritiken. Det är så tydligt att om man liksom, det gäller att skapa en förutsägbarhet och en tydlighet som gör att investeringarna kommer igång från näringslivet. Och när väl näringslivet och liksom riskkapitalet börjar ta de investeringarna, då är det ju liksom ett självspelande piano. Och då slutar det kosta skattebetalarna någonting att få omställningen att ske. Och redan där är vi ju nu. Så det är bara en fråga om hur mycket politiken kan försena det. Men det är så otroligt olyckligt när man då börja ändra på spelreglerna så att de som har åstadkommit precis det vi alla behöver, nämligen tagit investeringarna, helt enkelt får sämre affärer för att det skapas liksom en nödutgång eller en förlängd deadline för de som gynnar de som varit senkomna på att hänga med.
Ja, och internationella oljebolag och sådär. Så att, alltså, de stora vinnarna är ju de som pumpar upp olja och sådär. Så det är ju som jag kallar skurkstater som är de stora vinnarna på regeringens politik. Dessvärre blir det ju så. Vad säger Romina om det då?
Handen på hjärtat, Anders. Hur alltså, visst, känns det inte ändå, det är en konstig tid när det är Sveriges två största, eller nu var Volvo Cars i och för sig, så det är personbils-Volvo då, men personbils-Volvo och Scania lastvagnar, när de står och är kritiska mot att det är för klen miljöpolitik. Liksom.
Det är konstigt. Men det är konstigt också. Men det är också, det är ju inte samtliga där heller, utan det är ju olika intresseorganisationer och så väl, eller jag menar, det är ju inte hela bolaget står inte bakom. Så. Alltså det är svårt att...
Det är mycket, hela bolaget som har undertecknat. Det här var hållbarhetschefen på Scania som vi precis hörde, så de är undertecknade. Och Vattenfall är ju det statliga Vattenfall. Så att
jag måste bara säga att jag tycker det är svårt att veta vad som är politiskt i politiska organisationer och vad som är... Alltså det är väldigt mycket politik i media. Alltså jag tänker på det med Liberalerna, inför att de ingick i den här regeringen, så kom det liksom så här att i EU så skulle de skulle utesluta, alltså någon liberal grupp och sådär. Men det var ju uppenbart planterat av politiska motståndare eller de själva som och sådär. Alltså... Tänker jag i alla fall. Att,
varför? Vadå då?
Nej men alltså, det blev ju ingenting av det sen. Jag tänkte redan när jag läste det där att oj då, det låter som en storm i ett vattenglas. Att, ja, men intern kritik som...
Alltså i svensk kontext är det så lätt att glömma bort att det är liksom, i de större länderna så är det så här, liberalerna på ena sidan och de konservativa på den andra sidan. Liksom. Och att det är en ganska ovan sängkamrat liksom, för liberaler i större europeiska länder eller i USA för den delen, att samarbeta med ultrakonservativa då, som Sverigedemokraterna ändå får sägas vara. Så det var, jag tror att det fanns någon rim och reson i att det var många i den där liberala gruppen i EU som verkligen var kritiska mot...
Kanske samtidigt har Liberalerna samarbetat tidigare i alliansen med Moderaterna och Kristdemokraterna, och då var det ju inga sådana liksom...
Nej, men Moderaterna och Kristdemokraterna, de är ju med i andra partigrupper än Sverigedemokraterna i EU-parlamentet.
Jo, men jag menar att då var det inte sånt skrik i EU när man samarbetade med KD och M, utan det handlar ju om SD då. Liksom,
men ja, men Moderaterna är väl också med. Nu är vi ute på...
Vet du vad, jag målade in mig i ett hörn här, känner jag.
Ja, vi skiter i det.
Anders målar in sig i ett hörn.
Nu kör vi.
det är en ny regering. Och en ny regering kommer arbeta med annan politik än vad tidigare regering har gjort. Och det finns inga frågetecken kring vilka ambitioner vi har, kring vilka mål vi har. Det jag kan vara tydlig med är att vi har klimatmål som den här regeringen ska uppnå. Vi står fast vid de ambitiösa klimatmålen som har satts upp. Men vägen för att nå transportmålet för 2030 är ju svårare med tanke på ett krig i Ukraina som har drivit upp bränslepriserna och en ekonomi i Sverige som har gjort det svårt för människor att få ihop sin vardag.
Scania till exempel, de har alltså affärsplaner som bygger på att de väldigt snabbt har tillgång till mycket grön el och att reduktionsplikten i Sverige ska vara fortsatt hög. Så vad säger du till dem när de är oroliga för att det här kan leda till att de förlorar en massa pengar på de här investeringarna som de har gjort?
Reduktionsplikten är ett utmärkt kraftigt snabbt medel att sänka fossila utsläpp med. Men det är också ett verktyg som vi har använt i för hög utsträckning. Bygger man upp hela sin politik på reduktionsplikten där man ska vara bäst i klassen och ha allra högst i hela EU, då gör man det på bekostnad av en sårbarhet som byggs i klimatpolitiken där man plötsligt behöver anpassa sig till krig, till ekonomisk verklighet, till väljarnas sätt att rösta.
Till väljarnas sätt att rösta. Där kom det, det var ju där på slutet.
Det var nog det som var det viktiga, va?
Ja, tror det.
Ja. Vad säger du om det där argumentet, Anders? Det var liksom ändå, det jag tyckte det var befriande, för det här var ju ändå någon form av sakligt argument mot att så här, ja, men reduktionsplikten har sina fördelar, tycker hon. Men att om man använder reduktionsplikten för mycket så blir man sårbar. Då, som man
alltså, jag är ju ingen stor fan av det egentligen. Alltså, du eldar ju fortfarande upp det där biobränslet. Så nu vet jag att många lyssnare har hört av sig just om det där. Att ja, men det skulle ligga förmultna ändå och sådär. Och det är biomassa som... Men min poäng med biobränsle är att det där kan man använda i flyg och sådär. Mm. Där det är väldigt svårt att byta till batterier. I de tillämpningarna där man kan köra batterier, ska man köra batterier. Så det är väl egentligen mitt huvudargument. Och sen så tycker jag att man kan... Det är ju inte så att när biomassa, man låter det förmultna, det blir jord och kolen binds i jorden. Och där växer upp träd och sådär. När du ångreformerar biogas och gör... eller kör bil på det, då eldar du upp precis allt. Så allt går ut i atmosfären istället för att bindas. Och sådär. Ja, jag vet inte. Alltså argumenten från min sida känner jag lite så här halvsvaga då. Jag är dåligt förberedd och har problem med mina länkarmar.
Herregud. Stackare Anders.
Jag
sitter och snörblar liksom. Men...
Ja, jag borde ha vässat mina argument. Ja. Mm.
Jag är ju verkligen för reduktionsplikten och att det har varit en tuff tid. Och liksom just eftersom, alltså, jag håller ju med dig om att vi bara borde sälja nya elbilar. Men reduktionsplikten är ju ett alldeles utmärkt sätt att få de gamla bensinbilarna att bli lite mindre miljöovänliga. Och de lär ju inte liksom eftermontera några batterier i. Så länge de rullar så är det ju bra om det är så lite då fossil olja som möjligt i de tankarna. Liksom.
Jo, men om du ser, alltså, är det ändå så, det argumentet som SD ibland har, som är liksom så att okej, Sverige är ett pytte land i det stora hela. Och det är också... verkligheten är ju den, alltså nu vet jag, nu kommer jag få mycket arga lyssnare på mig, men verkligheten är den att vi står för försvinnande liten del, så att vi reducerar mängden fossil olja har ingen betydelse så länge inte andra gör det. Om ingen annan följer efter, då...
Amen. Alltså, vad är det? Du får mothugga mig här, det där är ju liksom på ett annat
alltså det argumentet är kast liksom, men så länge ingen annan gör det så har det ingen betydelse.
Jo, men det har ju en jättestor betydelse. För det är ju reduktionsplikten som har gjort att vi har ändå då en liksom stor industri som satsar på att ta fram biobränslen. Som till exempel då, som du är inne på, kan användas till flyget när det har spelat ut sin roll i våra biltankar.
Så men då kunde man ju flytta det till flyget istället och lagt det där istället för att gå omvägen via att köra bil. Mm.
Det är ju där det hamnar när det inte finns en
rätt fråga till. Jag håller med. Jag ändrar mig. Klipp bort. Men du har sen... legat på en jävla strand i Cypern och vässat dina argument.
Ja, det tack antar jag. Men okej, om inte du vill ge mig mothugg, då får vi väl nästan gå vidare då istället. Vill du höra Scania och den här... uppropsledarens slutord. De får en sista ord här av Sveriges Radio som jag tagit de här julklappen ifrån.
Ja.
Andreas Fuller, hållbarhetschef på Scania. Har ni gjort er sårbara genom att satsa för mycket, bygga era affärsplaner kring en hög reduktionsplikt?
Nej, det skulle jag inte säga. Vi tror att vi kommer kunna kompensera för den lägre inblandningen av biobränslen på den svenska marknaden. Vad vi är bekymrade över är att vi behöver långsiktighet i spelreglerna och vi behöver kunna tro på de politiska besluten. Det här är ett långt lopp vi ska springa och vi måste göra det tillsammans. Ryckighet i incitament och regleringar skapar oro och gör att vi blir osäkra på investeringar. Och inte bara vi, men andra branscher som är beroende, som till exempel biobränsleproducenterna.
Men Ingvar Rensog, är det inte rimligt ändå att man anpassar klimatpolitiken till det rådande världsläget? Krig, energikris och så vidare?
Självklart, vi måste bli av med fossila bränslen. Det är det som gör det Rysslands ekonomi. Så att det här är ju gå helt fel riktning, både för klimatet och miljön. Och det är inte seriöst av klimatministern att säga att vi kommer att klara det här när hennes finansminister säger att vi förmodligen inte kommer klara det och att det spelar ingen roll. Det är väldigt splitt signaler och jag vet att en regering som brukar finansministern ha mer makt än en klimatminister. Jag hoppas att klimatministern har rätt, men hon behöver mer makt internt för det här ser inte bra ut.
Ja. Håller med om allt där.
Ja. Jag tyckte det var ganska bra slutord faktiskt. Jag vet inte om jag har någonting att tillägga. Det är väl bara, vi får väl bara åka med på den här karusellen och hålla tummarna för att det inte går att paja så himla mycket. För näringslivet är faktiskt tack och lov på väg att lösa det här ändå, tror jag.
Ja, jag tror det. Men stackars Romina heter hon.
Ja. Romina på otacksam,
vilken otacksam roll hon har accepterat.
Ja, jag tror bara med att hon vill väl alltså. Att hon,
jag tror det.
Jag tror att hon kommer på det själv liksom. Men...
Nej, jag tror inte hon tror på det. Alltså hon är hårt åtsatt från alla håll. Jag tror hon kommer att avgå. Och sen undrar om inte det här hårda antiklimatpolitiken som liksom drivs nu. Ja. Det kanske gör att L lämnar regeringen om de inte får ändring på det här.
Ja, tror du det?
Kan vara.
Alltså det skulle kunna vara så. Om det,
ja. Jag vet inte riktigt faktiskt. Men... Ja. Det beror på, alltså de är ju ändå klimatvänliga har jag uppfattat, Liberalerna. Det var i alla fall de sa innan valet. Så att det är konstigt att de nu driver...
Ja, men alltså, om inte Liberalerna hade varit med, då hade det ju varit en mycket högre, liksom, eller en större sänkning av bensinpriset. Det kan vi ju vara rätt säkra på. Men det är ju samtidigt Liberalerna som helt klart liksom gör det möjligt för de andra tre partierna här att bestämma över svensk klimatpolitik just nu.
Så Men alltså, varför lyfter hon inte fram det argumentet som du har där? Det hade varit mycket starkare. Hade inte vi varit med i regeringen? Alltså, det är ju skitstarkt.
Nej, men det är ju verkligen så att sitter man i en regering så är det... Då ska man hålla ihop. Så att då måste alla partier ta ansvar. Det funkar ju inte om de ska skylla på varandra. Liksom, så att,
Men just därför så skulle ju de stått utanför regeringen och varit ett samarbetsparti.
Ja, jag håller nog med. Men hörru, vi lämnar det här och vi får säga rest in peace till elbilsbonusen. Och så får vi se hur många som överlever svensk klimatpolitik de närmaste åren. Men nu har vi andra nyheter.
Och då har vi en rapport om Northvolt som skjuter upp sin fabriksetablering i Tyskland. Eller gör de verkligen det? Planen har ju varit att Northvolts nästa fabrik ska bygga i Tyskland. Och vi pratat om flera gånger tidigare, Alfred Bremen.
Ja, men exakt. Det är ju Volkswagens första batterifabrik som de ska få hjälp med av Northvolt att bygga där, tror jag.
Och planen var att producera 60 terawattimmar batterier årligen. Från 2025. Och hur mycket är 60 terawattimmar om vi jämför? Har du koll på hur mycket de skulle producera i Skellefteå?
Ja, det är lika mycket tror jag. I alla fall så är Volkswagens alla fabriker har tänkt tanken att de ska vara 60 terawattimmar styck. Jag tror att det är den magnituden också. De har ju skruvat upp planen i Skellefteå några varv, så det var 30-35 från början, men jag tror att de är uppe i 60 även i Skellefteå.
Okej, så en stor fabrik där.
Ja, det handlar om miljoner elbilar helt enkelt.
Ja. Men den här fabriken i alla fall har man sett som en viktig del i Volkswagens storsatsning på elbilar, för det vet vi nu att Volkswagen är ju drivare här. Och Volkswagen är väl världens näst största biltillverkare också, är de inte det? Efter Toyota.
Ja, exakt. Det är ju Toyota och Volkswagen som har slått som den där titeln. Innan pandemin så var faktiskt Volkswagen större än Toyota något år, enstaka år. Men nu har de ju satsat mer på elektrifieringen och medvetet dragit ner volymerna där genom eftersom de inte kan bygga så många elbilar än. Så att Toyota är störst just nu.
Men den här Northvolt-fabriken har man i alla fall sett som en väldigt viktig del av Volkswagens satsning. Och vi har ju intervjuat tidigare Peter Karlsson och vi har haft som gäst i podden faktiskt, som är Northvolts grundare. Och han sa så här till Allgemeine Zeitung i Tyskland: med nuvarande energipriser ser vi att lönsamheten i energiintensiva projekt är hotad. Vi är nu i ett läge då vi kan prioritera vår expansion i USA framför Europa.
Alltså,
det är alltså Northvolt som vill avveckla det här, eller?
Ja. Exakt. Det, alltså, det här är så intressant. Jag hade span på den här nyheten också. Det, jag tror att det här är ett förhandlingsspel.
Mm.
Jag tror att de håller på och försöker få till avtal där de ska kunna säkra låga energipriser i Tyskland.
Mm.
Och jag tror att de gör det för att de är faktiskt helt konsekvensneutrala här. För det som har hänt parallellt med det här som inte liksom kommer fram i den här artikeln och intervjun som Allgemeine Zeitung har gjort, det är ju att Bidens stora klimatpaket i USA, där finns det jättestora delar av det klimatstöd som de ska betala ut till näringslivet i USA som är avhängigt att montering och produktion av elbilar och så vidare sker i USA, men också att råvaror och batterier byggs i Nordamerika. Mm. Så det gör att hela världsmarknaden nu har plötsligt fått en extremt stor aptit efter batterier som är byggda av mineral som är utvinnet i Nordamerika och med batterier som är byggda i USA. Mm. Som sen monteras in i elbilar som är byggda i USA. Och det gör att jag tror att Northvolt är väldigt sugna på att snabbt kunna liksom vara med och möta den mycket snabbt ökade, eller ja, från ingenstans väldigt stora efterfrågan som har tyckt upp på amerikanska batterier. Samtidigt då som de har ju säkert rätt i då att energipriserna i Tyskland, det, ja, men de har ju drabbats av det är ju, energipriserna är ju ännu högre där än vad de är hos oss. Mm. Så jag tror att de har ett förhandlingsspel här helt enkelt där de ser att så här, Tyskland och Volkswagen som Tyskland är beroende av, de behöver den här batterifabriken. Antingen så kan de kontrakta där de får jättebra energipriser så att de kan få bra konkurrenskraft med sina batterier och då får de bygga fabriken i Tyskland. Eller så får de inte det. Och då har de gjort det till Tysklands fel. Och så kan de i lugn och ro bygga sin fabrik i USA istället, där de får bättre betalt för batterierna.
I och med att det är ett svenskt bolag så kan de inte köpa energi i Sverige då? För att det är ju liksom, det är en gemensam marknad. Jag tänker att de kunde producera el själv i Sverige som de använde i Tyskland för att på så sätt hålla elpriset lågt eller något i den ställen.
Mm. Är det inte du som har snackat med dina kompisar om storleken på kablarna mellan Skåne och Tyskland?
Jo, precis. Precis, att det är begränsat.
Du ska nå till ganska stora kablar om man ska producera vindenergi i Skellefteå och göra celler i norra Tyskland. Liksom.
Det är ju definitivt, alltså jag kan ju säga att man hör ju från citatet att det här är ett förhandlingsspel. Alltså de har lagt så mycket tid och energi och pengar på den här etableringen så att dra sig ur är också en stor kostnad, det ska man ju komma ihåg. Men däremot så vill man nog få politikerna att stoppa in pengar i det här projektet på olika sätt och antingen genom en fast energitariff eller genom att helt enkelt pumpa in mer pengar.
Ja, det skulle vara väldigt kul att höra vad som sägs i styrelserummet hos Volkswagen, för det var ju verkligen när de presenterade sin stora elbilsatsning och alla batterifabriker de skulle bygga så var det många som sa, gud vad det är länge tills ni får igång era fabriker, börjar ni bygga dem först nu? Och bara, jo men den är ganska snart, den första kommer igång i alla fall, kolla här, 2025. Men då var det just eftersom inte de är klara så är det Northvolt som ska bygga den fabriken åt dem. Och nu är Northvolt liksom på väg att kanske liksom, det är ju väldigt tydligt i alla fall att jag tror att Northvolt sitter med alla trumf på handen här. De har bara bra val. De kan göra.
Ja, men jag tror att Northvolt sitter också i en situation där de kan göra flera parallella projekt. De har ju vid det här laget byggt fabriken som bygger fabriken. De har ju ett egna team som gör det här. Så att jag tror de utesluter inte Nordamerika genom att göra Tyskland.
Nej, exakt. Just det. Det är det som är din poäng. Att de använder det. De gör det till en antingen eller så att de får bra terms både i USA och Tyskland. Exakt. Och sen så gör de båda delarna.
Ja, exakt, ja. Det tror jag.
Det kanske vi får se. Härligt. Ska vi gå vidare?
Det gör vi.
Ja, och en angränsande nyhet är att jag tycker mig ana mellan träden att det faktiskt är fossildöd i antågande hos biltillverkarna. Mm. Jag har sett i nyhetsflödet något som har fått mig att tycka det. Vi får se om du tycker att min spaning håller här.
Får jag bara fråga, vad menar du med det? För att det tycker vi väl att vi har sett länge, va? Eller?
Ja, men jag tycker att det börjar bli konkret nu. Det är ju liksom en annalkande lågkonjunktur på gång här. Bilmarknaden är ju inte längre riktigt tipptopp. Jag vet inte om ni har märkt det med Hälsa Hemma. Begagnatpriserna har börjat falla. Det är rätt många som befarar att efterfrågan på nya bilar är på väg att sjunka rätt dramatiskt nu när både inflation och högre räntor får folk att skjuta upp stora inköp. Men jag har också märkt att det dyker upp en del sådana här små nyheter i nyhetsflödet som jag tror inte man kommer läsa artiklar om att så här, nu dör det här bilbolaget eller nu slutar de här med att tillverka bensinbilar och så vidare. Utan hur ser de första nyheterna som antyder att allting inte står rätt till ut? Liksom? Jo, Då kan man säga att så här, Renault, de har precis skapat ett separat bolag där de ska lägga sin elbilsatsning. Det kommer att vara ett separat bolag. Det är ju ett väldigt logiskt steg om man vill att det ska vara enklare och sen lägga ner och, eller sälja av liksom, den delen av tillverkningen, nämligen fossilbilarna som inte går så bra. Och strax därpå så presenterades också mycket riktigt att både Renault och faktiskt Volvo Cars också, de ska sälja sina motorfabriker i Europa till Geely som ju är deras moderbolag. Det ska bli något samriskbolag där som ska äga den tekniken och jag antar att det kan vara en bra idé för Geely att ha de där motorerna i andra delar av världen längre än vad de kommer behövas i Europa om vi tar täten på elektrifieringen. Men det är också tänkbart att det kommer vara lättare att undgå kritik från europeiska fackföreningar och annat om de som är ansvariga för fabrikerna är kinesiska Geely-chefer snarare än svenska Volvo-chefer eller franska Renault-chefer den dagen som de här fabrikerna ska läggas ner. Det är också så att Ford har presenterat att de ska konvertera en av sina största fabriker till att bli helt fokuserad på elbilar och därmed så ska de helt avveckla sina modeller Fiesta och S-Max. Det är liksom Fiesta är ändå en väldigt, väldigt vanlig bil. Liksom. Den kommer de inte att tillverka mer nu helt enkelt.
För att de... Men även S-Max tycker jag man ser mycket. Ja. Det är ju den där, vad heter det, sån sjusitsbil va? För familjen.
Absolut, den är superpraktisk. Det var faktiskt en sån bil som vi hade innan vi gick över till Tesla. Hade vi en sån som vi körde på etanol.
Just det.
Men det här är liksom små nyheter som förekommer i flödet som jag tycker är så här tecken på att efterfrågan på fossilbilar är inte tipptopp. Och sen så såg jag en graf som faktiskt är hämtad från General Motors och JPR Projection som de har anlitat som försöker förutspå lite vad de tror om den kommande försäljningen av bilar. Och det är en graf som du ser framför dig här, Anders. Kan du försöka beskriva vad du ser på den?
Ja, men jag ser några svarta nummer som pågår fram till 2026 tror jag. Och från och med 2020 så är den avtagande. Men jag vet inte vad den svarta är. Jo, det är miljoner bilar som säljs. Och så går den uppåt. Den var på sin höjd, sin absoluta topp då, 2018 ser det ut som. Och så går det neråt. Och fram till 2026 så är man i någon sorts botten då.
Ja, det här är alltså en illustration som General Motors har skapat av att försöka förutspå bilförsäljning. Så den visar alltså fram till förra året egentligen då, av hur den faktiska försäljningen har sett ut. Mm. Och sen så visar den framåt hur mycket de enheter som de tror kommer säljas. Så det här kommer ju från ett bilföretag. Så de tror ju såklart att totala marknaden för bilar ska liksom fortsätta växa.
Just det.
Men det den här grafen visar, illustrerar ganska effektivt, det är liksom, det finns dels då en efterfrågan efter fossilbilar. Och eftersom det finns en större tillgång på fossilbilar än vad det finns efterfrågan så kommer hela den tillgången på fossilbilar som finns, de kommer att säljas. Och sen så finns det en tillgång på elbilar, men det finns en betydligt lägre tillgång på elbilar än vad det finns efterfrågan. Och det gör att även fast då den totala efterfrågan, om man kombinerar efterfrågan på bensinbilar och elbilar, då tror General Motors, vi får se om de får rätt, men de tror på att det ska totalt sett hela tiden finnas mer efterfrågan. Så de har ju inte ens mer den här lågkonjunkturen som vi som tror är antagande. Men eftersom en stor del av efterfrågan är efter en typ av bil som inte det finns, kan erbjudas tillräckligt många av, så blir det totala antalet enheter som är sålda avsevärt lägre då. Och det som man då kan se här, som de faktiskt själva då förutspår, det är ju liksom att redan 2024 egentligen här så tror de helt enkelt att det kommer säljas hälften så många bensinbilar som det gjordes år 2019 och 2020. Så det är ganska tydligt att det kommer att finnas en överproduktionskapacitet då i den här prognosen på hur många bensinbilar som kan tillverkas i världen samtidigt som det finns en stor underskott på produktionskapacitet av elbilar helt enkelt. Och det här tror jag kommer börja spilla över i fler och fler nyhetsartiklar om produktionslinjer som läggs ner och olika typer av avvecklingar av fossilbils
modeller och sådär.
Jag tog det här på nyhetsblocket eftersom det ändå är konkreta nyheter här med att Volvo och Renault säljer sin motortillverkning och att Ford lägger ner Fiesta och S-Max. Det är ingenting jag har hittat på, men det är ju rätt mycket analys och trendspaning här också. Vad säger du? Tror du att jag är någonting på spåren?
Ja, men det vet jag att du är. Det är bara att titta på hur stort alla bilproducenterna nu går in i elbilar. Det är alltså fossilbilarna. Tänk på de som nu går in och vill jobba med fossilbilar. Många avvecklar sin så här, ny produktion av nya motorer. Innovationskontoren läggs ner där och sådär. Så att jag tror inte det är inte en alltför järv spaning att fossilbilar är på väg rakt i källan. Liksom. Det skulle vara Toyota som glatt fortsätter med sina och lite vätgasbilar där på toppen.
Ja, herregud. Ja, vi får verkligen se hur det går för Toyota.
Ja, men det är spännande det här med vad som händer framöver. Det kommer bli elbilar för hela slanten, det är vi 100% säkra på. Och det har vi varit säkra på från start, det var därför vi startade den här podden och vi har ju bara fått mer och mer rätt hela tiden. Men På den noten så tycker jag vi går över till veckans elbilsskola.
Ja, och då har det äntligen blivit dags för lektion 3 i våran elbilsskola. Så vill man höra om lektion 1, hur stort batteri behöver man ha för att man ska, när man ska köpa elbil, då kan man lyssna 2 avsnitt tillbaks. Vill man ha lektion 2, vad var det ni pratade om då? Jag var inte med.
Ja, men du har väl lyssnat på programmet för guds skull. Ja, du klagar ju på hur du blev, din historia blev återberättare och så vidare. Ja. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad pratade vi om. Jo, det var laddning på resa och hemma pratade vi om.
Ja, det var väl kanske framförallt hemladdning vi pratade då. Eftersom det är idag vi ska prata snabbladdning på resan.
Ja, precis.
Hur man ska göra när man ska snabbladda när man åker längre bort än hemifrån än så mycket räckvidd som man har i sitt batteri. Mm. Det är då det blir dags att börja fundera på de här snabbladdningsstationerna som man ser ut med vägarna.
Just det.
Man kanske innan man skaffar sin första elbil tror det vart man framförallt laddar sin elbil. Men det är ju faktiskt så att det gör man bara i undantagsfall. Det är bara när man är ute och reser egentligen som man brukar behöva använda de där snabbladdarna.
Mm. Jag tror vi pratade lite om det i förra programmet faktiskt när du hade flygit med fossilt flygplan där, Cypern, va, eller hur?
Ja, exakt. Ja, ingen reduktionsplikt var det heller.
Ja, precis. Nej. Och då pratade vi om det här lite grann då i alla fall. Men de här laddarna, de är ju DC-laddar. Vad betyder det, DC, Alfred?
DC står för direct current, som alltså betyder likström på svenska. Det vi brukar kalla det för. Vilket alltså betyder att den här strömmen, den behöver inte passera någon växelriktare som sitter i bilen eller något sånt där, utan den kan gå rakt in i batteriet. Och laddaren sitter då, alltså i de här stora skåpen utanför, vilket gör att man kan skicka betydligt högre kapacitet än om man ska använda en liten laddare som sitter i bilen, som är det man gör när man hemladdar i normala fall.
Just det. Och lite recappa för de som det var länge sedan för många att lyssna, tror jag, man gick i högstadiet så, där man laddade sig med likström och växelström och så, men i vägguttagen hemma så har vi växelström.
Ja.
Men nästan all teknisk utrustning idag går ju på likström. Och därför behöver vi ha alla de där klumparna som man pluggar in, en liten transformator som transformerar 230 volt växelström till typ 12 volt likström eller något sånt där.
Mm. Ja, allt som har batterier egentligen måste ju ha likström i batterierna, för det är så man laddar batterierna.
Ja, det är ju inte mycket vi har hemma egentligen som går på växelström. Det är spisen möjligen, eller hur?
Ja, mesta belysningen är inte, så länge det inte är LED-belysning, men...
Ja, men det har väl alla nästan LED-belysning idag.
Ja, det är LED-belysning, ja.
Spisen möjligen som... som går på växelström.
Men för några år sedan så växte ju fram de första laddnätverken fram, och då brukade man kalla snabbladdning för laddare som var på 50 kilowatt. Vilket ju alltså är ungefär storleksordningen 4-5 gånger så snabbt som man vanligtvis laddar hemma. Men längs med vägen så har ju effekten på de här laddarna höjts sakta men säkert. Teslas laddare låg länge och skvalpade runt 120 kilowatt, även om de nu har kommit upp till 250 kilowatt. Och de allra snabbaste laddarna som man kan se ute på vägnätet, de är faktiskt uppe i hela 350 kilowatt som man kan ladda. Mm. Vilket är mer än, vad blir det? Mer än 30 gånger så snabbt som man laddar hemma. Och det är de laddarna man då som gör att man kan stanna i egentligen bara sådär 15-20 minuter och ändå sen köra 25 mil efter att ha laddat.
Mm, mm. Och de gamla laddarna som fanns då, 50 kW-laddarna, om man tänker sig att du har ett 100 kWh batteri som många större elbilar har numera, då fick du då stå, så har du stått i en timme så har du fått 50 kWh, står du två timmar så har du fått 100 kWh. Så du behöver, om du ska, när du kör långt då, när du kommer fram med noll på mätaren eller väldigt, väldigt lite i alla fall, då vill du fylla kanske inte 100 men i alla fall 80 kWh, då blir du stående i en bra bit över en timme, en och en halv timme kanske, någonting sånt. Så därför var det inte så, alltså hela poängen med att köra långt är att du kör långt, du laddas, du kommer till nästa laddare i 10, 15, 20 minuter någonting och sen kör vidare. Men att stå i en och en halv timme på varje laddplats, det är ju inte så lockande.
Nej. Men och vi ska kanske gå in på det, liksom, hur det är man egentligen beter sig på en resa då. För att om man kommer från en fossilbil, då är man ju ganska van vid att man kör tills tanken är tom och sen så stannar man på en bensinmack och så tankar man fullt helt enkelt och sen så kör man vidare. Men med en elbil på långresa så är det alltså så att man börjar egentligen med fullt batteri hemifrån, eftersom det har man kunnat ladda över natten eller vad man har gjort liksom, medan man inte väntar på bilen ändå. Och sen så kör man då tills det är dags att ladda. Men när man väl är på en laddstation på resan, då laddar man egentligen bara så mycket som du var inne på, Anders. Så mycket som man behöver för att ta sig till ens nästa stopp på resan. Och ofta så brukar man kanske försöka lägga de stoppen så att det också blir lagom för när man vill äta eller ta andra pauser liksom på resan. Vilket gör att man i så liten utsträckning som möjligt behöver vänta på bilen.
Mm. Jag som har kört mycket i Europa på långresa, då, vårt beteende brukar vara så här då. Precis som du är inne på, starta med fullt batteri när vi ska åka iväg. Åker typ, vad sitter vi då? För att då är ju, när batteriet är fullt så kommer vi väldigt långt på den laddningen då. Mm. Så låt säga att vi kommer vi kör i 2 timmar kanske, kör 20 mil och så har ganska gott om batteri när vi kommer fram. Men då, och då laddar vi bara en liten stund och så kör vi en timma till, och efter 3 timmar någonting, då vill vi stanna och äta. Så då pluggar vi in bilen, då är den tom. Då är vi på vårt andra laddstopp och då har vi stannat lite tidigare än vad vi kanske hade behövt, men vi stannar för att vi behöver sträcka på benen och käka lite och sådär. Och då fyller vi batteriet, för då får bilen vänta på oss snarare än tvärtom. Så då drar vi upp batteriet till 100%, så att när vi sen har ätit och efter, när vi varit ute och rest i tre timmar, en kvart, någonting sånt, då kör vi igång med fullt batteri igen och kör i 2, 2,5, 3 timmar någonting sånt.
Mm.
Och därefter börjar vi ladda på det sättet som du är inne på nu, att vi stannar en kvart, 20 minuter och sen kör. Så hoppar vi liksom en timme i taget kanske.
Man kan säga att tumregeln, om man inte liksom stannar och käkar, då är det så här, köra 2 timmar, ladda 20 minuter, köra 2 timmar, ladda 20 minuter, blir liksom grundrytmen. Men jag ser ganska ofta frågor från folk som upplever att så här, ja, men de har köpt en bil som har stöd för att ladda i så här 175 kilowatt eller något liknande, och så stannar på en laddare som ska ha högre kapacitet än så, och ändå så får de inte mer än 70-75 kilowatt i effekt. Och att det är ganska många som liksom blir förvånade och besvikna över att bilen inte laddar så snabbt. Och även när den laddar snabbt så kanske den bara gör det ett kort tag, och sen under stora delar av den här laddsessionen så laddar den inte så där snabbt. Vad kan det handla om, Anders?
Jo, men det handlar ju om massa olika saker. Men nummer ett är att laddarna som finns ute idag, snabbladdarna, de är ju ofta snabbare än vad bilen klarar att ta emot elen. Så att när du pratar om 350 kilowatts laddare, det finns nästan inga bilar som klarar att ta emot 350 kilowatt överhuvudtaget. Så att bilen är ofta begränsningen, och det är väldigt vanligt nu med att bilen har en begränsning på 150 kilowatt. Jag skulle säga att det är kanske det vanligaste, Alfred, av dagens elbilar.
Ja, det är säkert på väg att krypa uppåt faktiskt, över 200, men oavsett vilket så är det faktiskt så att alla biltillverkare, när de anger sin maxeffekt på hur mycket de kan ladda, så är det så att det är vilken nivå de så att säga pikar på när de kan ladda som allra snabbast. Och det kan de bara göra ett kort tag när batteriladdningen är så där ungefär mellan 10-30% ungefär. Ungefär det spannet som de alla tar emot så mycket laddning som möjligt. Sen ju fullare batteriet blir, desto mer behöver bilen begränsa hur mycket ström den kan ta emot. Man får ladda långsammare och långsammare ju högre upp i spannet man kommer, helt enkelt.
Jag hade en eminent, enligt mig själv, analogi i förra programmet om när man fyller en kraft med vatten. Liksom, att ju fullare den blir...
Jag skrattade gott när Fabian tyckte att den började halta, men du kan dra den igen om du vill.
Ja, nej, det behöver jag inte göra, men Fabians stämmer. Han hade ju någon ballong man skulle blåsa upp, och så var det liksom... Den var ju usel. Jag har faktiskt fått en hel del lyssnarbrev till mig med alternativa analogier, så att vi får väl ta det vid något annat tillfälle. Då.
Gud, men
det
är ju så att... Ett program bara om det kanske? Analogier till att...
Ja, exakt. Men om man fyller då en karaff med vatten, så måste du slå av på, eller fyll en flaska med vatten, och så måste du slå av på farten efter ett tag, för annars skvalpar det över. Så kan man tänka med batteriet också, att från ungefär halvfullt uppåt så går det långsammare och långsammare och långsammare, och de sista procenten av batteriet kan det gå i fruktansvärt låg hastighet att fylla batteriet. Så det gör man ju inte om inte bilen behöver vänta på dig själv.
Nej, och det är till och med så att är det trångt på laddarna, då ska man flytta på sig. Då ska man inte ladda bort de 80-85%. Då behöver man flytta på sig så att man lämnar plats åt andra som har... just att man laddar så långsamt, så då får man flytta på sig, tycker jag.
Men det är ju för att beteendet är sånt att du laddar bilen och sen åker du tills du är nere på 10-15% någonting sånt, och då laddar du igen en stund och sådär. Ja. Och det går mycket fortare att köra på det sättet än att stå och fylla bilen och sen köra i och sen fylla igen, eller hur? Ja.
Nej, men absolut. Så det normala beteendet på långresa, just om man tänker bort de här stoppen där man stannar för att käka och sådär. Men det normala beteendet då, det är ju som du är inne på. Man ställer in så att man ska komma fram med ungefär 10%, så det finns lite marginal för något oförutsett. Och sen så laddar man till en mellan 60-70% kanske, beroende på hur långt man har till nästa laddare. Men det finns andra saker som också faktiskt kan strypa hastigheten på laddningen. Till exempel det här med vad det är för temperatur ute. Hur funkar det där, Anders?
Ja, men det är också en sån grej då, att batterierna, de är ju känsliga små varelser som man får vara lite försiktig med. Så att de har ju ideal temperatur runt, nu minns jag inte riktigt, vad är det de vill ligga på någonstans?
Ja, det är lite olika faktiskt, beroende på, alltså när man bara ska förvara dem och de ska hålla så länge som möjligt, då vill de gärna vara någonstans mellan ett par plusgrader upp till varmrumstemperatur, kanske 30 grader någonstans, som de inte skadar. Men just när man ska snabbladda dem, då vill man faktiskt att de ska vara extra varma. Då vill man ha dem uppåt 45-50 grader för att de ska kunna ta emot maximal laddning utan att skada av det. Och det gör att väldigt många bilar börjar nu ha en funktion som Tesla introducerade för några år sedan, som gör att när man är på väg och närmar sig laddningen, då slutar bilen kyla batterierna lika aggressivt. Utan man låter helt enkelt batterierna bli så varma att de blir optimala för snabbladdning. Det är till och med så att bilen kan få för sig att lägga en extra energi på att aktivt värma upp batterierna för att få snabbare laddning. Om det är kallt ute. Eller om man har, även på sommaren, om man inte har kommit på för en strax innan att man ska ladda, så att den helt enkelt behöver värmas upp. Då kan bilen faktiskt lägga energi på det. Det är inte alla modeller som har det, men har man den funktionen så kan man i allmänhet förvänta sig lite snabbare laddning. Men det är också faktiskt en väldigt bra illustration för anledningen till varför det är viktigt att, om man till exempel ska inte ha destinationsladdning när man kommer fram, varför det är viktigt att då ladda upp på en sån här snabbladdare på kvällen när man kommer fram, snarare än att vänta till morgonen därpå. Därför att när du kommer fram, då är bilens batteri fortfarande varmt av körningen och kommer att ladda fort. Medan om du väntar till morgonen efter när batteriet har kallnat, då kommer du få vänta ganska länge på att bilen ska ladda upp på den snabbladdaren.
Det är faktiskt många som har skrivit till oss genom åren med det där, att de väntar till att ladda nästa morgon och så åker de iväg till snabbladdaren och det tar hur lång tid som helst att ladda upp bilen. Så det ska man ju då inte vänta med att göra.
Hur ska man göra då, Anders, för att planera sin resväg så att laddningen blir optimal?
Jo, men det man ska göra är att du ska tänka ut ungefär när du vill stanna och käka, och absolut använda GPSen. Det är någonting man gör med elbil. Jag gör det alltid när jag kör, så slår jag in, även om jag vet vad jag ska, så lägga in för att få en känsla för hur mycket batteri jag har när jag kommer fram och sådär. Framförallt på långresa ska du alltid lägga in GPS-destination, även om du vet vart du är på väg någonstans. För då berättar bilen för dig hur mycket batteri du har när du kommer fram. Och så får man den här funktionaliteten som du pratade om innan, Alfred, att den kan då förkonditionera batteriet och förbereda dig för snabbladdningen. Men alltså, jag har ju experimenterat ganska mycket med det där. Och framförallt när jag kör själv, så gäller det att hitta sweet spoten. Hur fort ska man köra versus hur fort liksom bilen laddar? Och det var roligt, det var någon som räknade fram för några år sedan att kör du en Tesla Model S, så är det den perfekta hastigheten, om det hade varit tillåtet, det är 160 km/h. För då kommer du fram så fort att den liksom laddar fortare än du gör av med. Alltså kör du fortare så gör du av med mer energi än vad du laddar i hastigheten.
Det var ju med den gamla laddhastigheten som var på Superchargers då. Så i dagsläget när de har skruvat upp laddhastigheten, så skulle det vara ännu snabbare. Så nu är det egentligen framme vid att så här, man kan köra så fort man vill.
Är det så?
Det kommer löna sig. Men Det som är viktigt att tänka på här är att det gäller kanske att lära känna lite sin egen bil. Olika bilar är ju olika med vad de har för typ av rutplanering i bilen. Vi som kör Tesla är faktiskt, det får man lov att säga, lite bortskämda vid det här laget med att rutplaneringen funkar extremt bra och det finns väldigt många laddare att välja på. Vilket gör att man i princip inte behöver tänka. Man kan bara sätta sig i bilen, säga vart man ska och så får man ett färdigt ruttförslag med alla laddstopp liksom förifyllda, och det är bara att köra precis som bilen säger. Jag har ju haft förmånen att testa några av de andra bilarna, och det är definitivt så att även Polestar till exempel och Volkswagen-koncernens bilar, det vill säga Audi, Volkswagen, Skoda och så vidare, de har alla sådana här rutplaneringsverktyg också i bilen och de börjar funka allt bättre. Så att det är många av de andra biltillverkarna som också kan göra det här nu. Men det gäller att kanske lära känna sin bil lite grann så att man märker hur mycket den brukar ha fel åt vilket håll. För att det är ganska många saker som kan göra att det går åt mer energi. Och ju större osäkerhet man känner i den där prognosen, desto mer marginal gäller det att man har. Så att man inte liksom står där med skägget i brevlådan.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Och sen så, det man absolut ska göra, det är att ladda ur batteriet så mycket man kan. I stort sett så att du kommer fram till nästa laddare med så lite som möjligt på mätaren. Det är bara en dum idé att komma fram med 40-50% på mätaren. Så att du ska inte komma ner så du rullar in som jag har gjort någon gång när jag varit ner på noll. För då sitter man och svettas som en liten gris. Sista biten där. Men om du har några procent på mätaren så får du bra fart när den ska ladda. Batterierna varma. Och sen så laddar du upp till kanske 70-80% någonting. Och då får du som snabbast hastighet då.
Jag tycker det brukar vara bra att sikta på det där med 10%. Just för att siktar man närmare nollan än så, då kan det också vara så att bilen får för sig att inte lägga energi på att värma batteri till exempel. Just för att den tycker att du börjar få brist på energi. Så att,
Ja, men jag har faktiskt inte haft det problemet. Jag brukar komma fram 2-3% någonting brukar vara min tumregel. Och då får jag väldigt hög hastighet när jag laddar. Är jag långt under det, är jag nere på liksom 1% någonting sådär, då... ja, då kan den hålla på och kärva, men den gör typiskt inte det, inte min bil i alla fall, utan jag får bra fart från 2-4%.
Ja, man får helt enkelt välja själv vem man vill lyssna på här, hur mycket säkerhetsmarginal man tycker det är bra att ha ifall den där laddaren skulle vara trasig eller någonting.
Men... fast jag började ju, alltså det var inte, när jag började som elbilist 2015, då åkte jag ju med galet mycket marginal, och sen så efterhand som jag har lärt mig mina bilar så har jag blivit mer och mer slapp där.
Det finns ju också en del elbilar som fortfarande saknar sån här ruttplanering i bilens mjukvara, ska sägas. Bland annat åtminstone när jag testade Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5, som ju i övrigt är väldigt kapabla elbilar, då saknar de fortfarande den här funktionen. Jag vågar inte ta ed på att det inte har förändrats, men sitter man i en elbil som saknar den här funktionen, då kan vi ju tipsa om, precis som ni gjorde även i förra programmet, om A Better Route Planner, som faktiskt är en väldigt bra tjänst för att göra alla de här beräkningarna. Problemet är väl lite då att då är det ju inte i bilens navigator, utan då kan man ju, får man ju göra ruttplaneringen kanske i telefonen, eller så kanske man vill sitta med datorn kvällen innan och kolla. Då kan man göra det.
Just det. Och jag fick flera mejl förut. Jag sa fel i förra programmet. Webbadressen där, den är abrp.com. Jag kastar dem sista. Okay. Det är många som har försökt gå in på den domänen och inte lyckats. Och så.
Ja, men det är i alla fall en svensk utvecklad tjänst som faktiskt funkar väldigt bra och har data för hur nästan alla bilmodeller beter sig. Sen om man får skicka något form av medskick till Better Route Planner, så måste jag säga att jag tycker att den var bättre för några år sedan. De har så himla mycket funktioner nu att den blir bara svårare och svårare att använda, tycker jag. Det skulle vara less is more, grabbar. Keep it simple. Den gör verkligen jobbet som den ska när den bara berättar för en hur man ska ladda, tycker jag. Men jag
tror, nu låter det komplicerat när vi pratar om det här, men det är egentligen väldigt enkelt. Du bara slår in var du ska någonstans, använd GPSen, se till att förlägga stoppen när man ändå ska käka och så till platser där du ska ladda. Det är bara komplett vansinne att åka in och ställa en elbil någonstans utan att vara inkopplad och sen gå och käka och sen köra vidare. Så får man ju absolut inte bete sig, utan se till att du äter där du kan ladda och stanna där du kan ladda, och stanna ingenstans där du inte kan snabbladda. Det är bara waste of tid när man är på resa.
Ja, men exakt, och det är verkligen att skicka med det att, alltså, när vi var nya elbilsägare, då var det ändå så att då gjorde jag en del liksom planering innan jag gav mig iväg för att liksom förstå hur jag skulle göra. Och det gör jag fortfarande om jag ska till områden som är dåligt utbyggda. Men det finns typ inte i Sverige längre, utan det är verkligen, ja, men jag har varit nämnt någon gång förut att jag reste till Portugal och sådär. Liksom, då har jag liksom ändå kollat i förväg hur jag ska ladda. Åker man på normala vägar och har liksom hunnit lära känna sin elbil, då är det faktiskt så att då behöver man, skulle jag säga, inte längre planera i förväg, utan då kan man bara ta det på volley när man åker. Men är det första resan man gör, eller man har lånat en elbil eller inte riktigt känner till det här sedan innan, då kommer det att göra det mycket bekvämare att man har gjort lite research innan, att man har förberett sig. Eller vad säger du?
En liten stjärna i kanten där. Jag gjorde ju en resa för, vad är det, 2 år sedan någonting, upp till Kiruna och åkte inlandsvägen där, och då, det var inte så att det, liksom så här, det var ett överflöd av laddare. Det var inga problem att köra där, ska jag säga. Det gick att snabbladda hela vägen upp till Kiruna. Men det var ändå så att det var så pass långt mellan laddarna att jag hade kollat upp det och visste var jag skulle stanna någonstans. Visste hur mycket energi jag skulle komma fram med. Den resan skulle jag inte tagit på volley.
Men har du kollat på laddkartan? Det har hänt ganska mycket på åren sen du gjorde det. Så att nu skulle jag säga att det inte är så. Nu är det precis lika tätt längs med de inlandsvägarna. Det är ju i och för sig med Teslas laddare då. Så att, och det får mig osäkert in på det här. Vad är det för laddkort man behöver och appar och så vidare som man ska ha med sig på resan?
Ja, men numera är ju Tesla öppet, va? Det är väl hela Europa som Tesla öppet för vilken bil?
Ja, inte riktigt. Det är inte hela Europa än, utan det är fortfarande, de kallar det för ett betatest, och de öppnar fler och fler laddare. Och det är faktiskt inte heller alla laddare i Sverige som är öppna, utan de det är trångt på är fortfarande bara för Tesla-ägare. Men de flesta, och skulle jag säga de mest avgörande, de som är på platser där det inte finns annan laddinfrastruktur, de är öppna.
Så Tesla definitivt, ladda ner Tesla-appen och skapa ett konto där så du kan ladda på Teslas laddare. Sen är ju Ionity jätteviktigt, stort nätverk. I Sverige och Skandinavien så är det Fortum, stora och viktiga. Vad har vi mer? InCharge, va? Det är Vattenfall.
InCharge, absolut. Vi har mer som finns, och det finns även Circle K, och jag har ganska många laddstationer, och även OKQ8 är ju på gång.
Men mer, är inte det fortfarande väldigt många sådana här små enstaka 50 kW-laddare som står utspridda?
Absolut. Många av deras stolpar är sådana, och jag tror att det börjar komma till stationer som har mer kräm och fler laddpunkter. Men när du planerar din resa, se gärna till, och liksom, om du är valet kvalt mellan 2 olika laddstationer som du funderar på, välj den som har fler laddpunkter så att det inte är hela världen ifall någon av dem är trasig. För det är tyvärr vanligare än man kan tro att en och annan av de här laddarna krånglar lite grann.
Mm. Sen är det ju så att man har en tendens att vilja åka samtidigt, för alla vill åka när det är höstlov och alla vill åka när det är Kristi himmelfärd och sån här...
Julhelg närmast.
Ja, de dagarna och så här klämdagarna när alla åker samtidigt, då är det trångt på laddstationerna. Så att då kan man få vänta, och då är det verkligen viktigt att man har sett till att man stannar på platser där det finns många laddpunkter för att det är bra ruljans då. Så att, ja. Så att om du skulle åka på de där mer laddarna som står en och en, du kan få vänta i timmar om du har otur, så det är långa köer där.
Verkligen. Faktum är ju att det också börjar bli så att det kan kosta olika att ladda beroende på vad det är för typ av tid. Så att, Tesla har ju gått i bräschen med det nu, att de har infört variabla priser. Så att det är faktiskt så att de nyligen sänkte priserna utanför rusningstidstimmarna. Så att, det är inte alltid Tesla längre billigast. Förr om åren kunde man räkna med att Teslas laddare var billiga jämfört med Ionity och andra. Det kan man inte alls räkna med längre, utan man bör faktiskt kolla på priserna och jämföra. Men det kan vara så att det lönar sig att köra utanför de värsta rusningstiderna helt enkelt.
Mm. Ja, spännande. Det här med laddappar och sånt. Förr i tiden behövde man förbereda sig med laddkort som man beställde hem. Jag hade ett väldigt kån när jag åkte runt Östersjön 2015, var väl det. Då behövde jag beställa kort och grejer hem till Sverige i god tid och veta vilka laddnätverk jag skulle vara på. Nu funkar det ganska bra med laddappar på resan, men kom ihåg att inte skanna QR-koder när du är ute, för det kan vara bedrägligt då. Det har ju redan dykt upp en del bedragare som sätter QR-koder på laddare som man ska skanna och mata in sina uppgifter, och då betalar du till någon bedräglig typ någonstans. Så ladda den här appen som det står att man ska använda. Och det skulle kunna potentiellt vara bedrägligt också. Dessutom när du åker utomlands så har ju de där apparna en tendens att vara på utrikiska. Liksom. Alltså Polen, för de som inte är polacker, är ju jättesvårt att navigera sig fram där. Kan man behöva en polsk kompis?
Mm.
Jag hade ju tur när jag åkte runt. Jag har en estländsk kompis som hjälpte mig, för den Elmo-appen var ju helt på estniska då. Men det är ju 7 år sedan, så att
mycket som har hänt. Men jag tycker i allmänhet när man hamnar på ställen där det är tidigare i elektrifieringen, då är också så här, det finns den här gemenskapen där elbilisterna hälsar på varandra och är så hjälpsamma. Liksom. Jag upplevde just den grejen i Portugal. Liksom, att när jag hade någon portugisk app som jag inte fick igång med ett svenskt kreditkort. Liksom. Men då kom det någon annan tjomme där, så betalade jag honom kontant och så kunde jag ladda på hans kort. Liksom, och man bara är så hjälpsamma och glada. Liksom. Så att,
ja, det löser sig. Och det gör det väl i Sverige också. Alltså, man hjälper varandra. Och om folk är i knipa, det är bara oftast folk är inte i knipa, så att man... Men det gör väl du också? Är väl snäll mot folk, eller?
Ja, absolut. Mm. Jag menar, om du någonsin skulle behöva hjälp på Arlanda, så då vet du om du kan ringa.
Ja, då åker du från Fällingsbro. Men nu har du varit ett långt program, Alfred.
Ska vi börja runda av, tycker du?
Jag tycker det.
Vad säger vi då?
Ja, men vi brukar säga så här, att om du tycker att programmen är bra och du är intresserad av att sponsra dem, då, och är företag då typiskt, så kontaktar du oss på spons@bilamedsladd.se.
Och du tycker det är bra men inte känner att du riktigt kan sponsra oss, då kan du till exempel gå in på vår Facebook-sida och likea oss där, eller skriva någonting till oss, eller till och med vår helt vanliga hemsida bilarmedsladd.se. Där finns det även lite referrals och andra tips på hur man kan stödja oss eller få bra tjänster som man kan få tillgång till.
Till exempel Tibber, våra sådana Tibber, då får man 500 kronor att handla för, och vi får också 500. Du kan använda Hälsa Hemma-appen som är min och Fabians, vi kommer ut med elbilar och sådär. Där kan man lista sig också och få hjälp när man har medicinska besvär. Tipsa såklart dina vänner och bekanta om podden. Vi behöver få ordet spritt. Vi är nu Nordens största, teknologipodcast? Nordens
största teknologipodcast, absolut. Du var lite stolt där, för vi har ju fått tävla lite med en del så här amerikanska, engelskspråkiga poddar som inte tycker riktigt ska vara med i tävlingen om största svenska techpodden. Men nu var vi om även dem i svensk publik. Så, ja.
Nu är vi svensk största teknologipodcasten i Sverige. Det är rätt sjukt. Alltså, vi pratar om, det är ju bara vi, Alfred, och förstås Fabian emellanåt också.
Ja, räknas han. Jo, men det gör.
Ja. Ja, men hur kan det ha blivit så stort? Är det så kul det vi har pratat om egentligen?
Jo, det är det. Det är ju hela elvisomställningen, den gröna omställningen. Det finns så mycket att säga.
Ja.
I alla fall, tack för att ni lyssnar. Det är fantastiskt. Skriv gärna recensioner. Vi är så glada när vi får ställa recensioner. Ni kan lyssna på oss överallt där poddar finns. Vill ni mejla oss så kan ni nå oss antingen på info@bilarmedsladd.se om ni vill nå oss allihopa, eller Alfred, Fabian eller Anders@bilarmedsladd.se om ni vill nå någon specifik av oss.
Mm.
Vad brukar vi säga mer?
Ja, vi brukar tacka Umami Produktion som gör ett strålande jobb med redigeringen. Det är ju jättekul att ha er med på banan, måste jag säga. fantastiska människor. Förra gången var ju jag och Fabian i studion i Gamla stan där. Hoppas jag vi får göra om med dig också, Alfred.
Ja, det vore kul. Den ser jag fram emot att få besöka.
Mm. Bra, men då säger vi tack och hej då. Och jag brukar säga, kör elektriskt. Och vad säger du?
Sladda lugnt.
Ja. Ha det fint. Ses vi om 2 veckor. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.